Då säger jag varmt välkommen till dig som lyssnare till ännu ett avsnitt av podden Åboms podd. Och det här har blivit min 33:e podd. Välkommen till dig som ny lyssnare eller du som kanske har kommit in via tidningen Butikstränder eller sett den här via LinkedIn eller något annat. Ja, där poddar finns helt enkelt. Och igår blev jag så glad när jag såg att en av mina gäster, Frida Boysen, till och med la ut och rekommenderade att lyssna på Åboms podd. Ja, ödmjukt tacksam. Det är en förmån att få återigen vara i den här poddstudien och träffa så intressanta ledare, personer som jag får göra, och inte minst då dela med mig av de samtalen till er. Idag, kära lyssnare, så sitter framför mig en trevlig, glad, positiv ser min gäst ut att vara dessutom, och en erfaren person. Ni ska snart få förstå varför jag säger det. Ja, det här är lite pirrigt. Det är en gäst som jag aldrig har träffat och är inom ett segment där inte jag har min bakgrund direkt. Och nu kommer ni förstå när jag säger följande. Ja, när jag tittar på utbildningar för min gäst idag så hittar jag Master of Public Health från Harvard. Jag hittar läkarexamen, mediciner doktor, legitimerad läkare, akut- och narkosläkarutbildning, docent i klinisk epidemiologi, professor i klinisk epidemiologi och professor i medicinsk vetenskap. Då börjar ni förstå att det här är inte en vanlig vedutbildning. Ja, tittar vi på förtroendeuppdrag eller styrelseuppdrag så hittar vi styrelseuppdrag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vi hittar uppdrag från Stockholms Akademiska Forum, Sankt Eriks Ögonsjukhus, WHO, Collaboration Center for International Drug Monitoring. Det är det de. Tittar vi på arbetslivserfarenheten, ja, då landar vi i doktorand, Uppsala universitet, AT-läkare, Sankt Görans sjukhus, avdelningschef, allmänläkare, akutläkare, seniorforskare på Karolinska institutet, professor klinisk epidemiologi, Karolinska institutet, medicinsk chef och forskningschef på Bactiguard AB, bioteknikchef Vionova. Och sen har vi också särskild utredare biobanksutredningen, regeringskansliet och vad det gäller socialdepartementet. Och nu kommer vi fram i nutid, då kommer vi till Sophiahemmet, och sen 2016 är min gäst rektor för Sophiahemmets högskola. Wow, vilken spännande bakgrund och för mig annorlunda bakgrund. Med det sagt, Johanna Adami, jättevälkommen till Åboms podd.
Stort tack, och jag känner mig hedrad att få vara med i din podd här idag i det samtal vi ska ha.
Ja, och jag så hade säkert något litet fel uttal på någonting av det här, för det är ju inte så enkelt när man inte är i den världen. Men jag har ju läst på en hel del om din resa som du hör, och också pratat med någon som känner dig och så vidare. Så att jag är ju väldigt nyfiken på vem är Johanna Adami utöver... Och man kan ju faktiskt tro, hur länge har du levt med tanke på alla de här sakerna? Hur har du hunnit med? Så vi ska naturligtvis komma in på energi och drivkrafter för att göra det. Fantastiskt. Men kan inte du utöver det jag berättade om, vad du gör, din karriär, utbildning, alltså, berätta lite för mina lyssnare om Johanna Adami?
Det ska jag gärna göra. Jag är 51 år och jag har tre barn som är 9, 23 och 25 år. Och jag är gift med en professor. Och jag har ägnat hela mitt vuxna liv, dryga 30 år, i, som jag skulle säga, hälsobranschen. Det som du beskrev i mera detalj. Och det har jag aldrig ångrat, och det blir jag aldrig klar med. Så att mitt liv och vem jag är, så är det skulle jag säga att jag lever ett liv där mitt yrkesliv, mitt familjeliv, mitt sociala liv och mina fritidsintresse är nog sammanvävt dygnet runt. Väldigt många av årets dagar, men det är någonting som jag har valt själv, och det ger mig energi i de olika rollerna som jag har. Och jag är då, som du sa, rektor för Sophiahemmet högskola. Och jag har världens roligaste jobb.
Och det kan jag säga direkt då till er lyssnare. När hon säger det, Johanna, så är ögonen väldigt pigga och glada. Så det är äkta, det märker man. Världens roligaste jobb. Jag kan inte låta bli att ta en sån fråga naturligtvis. För när vi sitter här den här fredag morgonen i poddstudion och träffas, så är vi mitt i en pandemi, eller mitt i början, eller på andra halvlek. Det vet vi inte riktigt, om vi ska vara ärliga. Men hur pandemin kopplat, vi måste ändå ta några ord om det, är kopplat till den rollen du har på Sophiahemmet. Hur har det påverkat dig?
Det har ju påverkat mig och mina medarbetare, våra studenter och kollegor på så sätt att vi har ju en otroligt viktig roll att fylla. För lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Jag som är läkare i botten har ju också under det här året fått möjlighet verkligen att användning av de kunskapen och den erfarenheten på en rad plan. Som jag sa till dig innan vi drog igång här, för mig har det ibland känts som att jag har gått som ett jourpass i 14 månader. Men ett jourpass där man också tankar energi och tid genom att man bidrar till någonting som är meningsfullt och avgörande. Och att då i min rektorsroll har ansvar för att utbilda sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, personer inom omsorgen och se till så de håller den allra högsta kvaliteten. Det finns ju inte någonting som kan vara mer meningsfullt. Att de får med sig kunskapen för att ta hand om de som blir både sjuka i covid-19 eller andra sjukdomar, deras närstående under ett år, där ju de personer, patienter som inte klarat den här sjukdomen, som går bort helt enkelt, inte har haft någon annan vid sin sida än de som jobbar i omsorgen, eftersom inte har kunnat ta öppet. Så det har varit tufft för många. För mig personligen så har det känts självklart. Och jag är privilegierad.
Vi hade ett samtal inför podden då vi pratade per telefon, och då hade du precis, då hade du varit, om man nu säger, sjuksköterska, ja. du hade varit och vaccinerat då patienter eller kopplat till det, så då ryckte du in där, ja. För det behövdes. Ja.
Det stämmer. Så jag vaccinerar, hjälper till så våra patienter får vaccin så snabbt som möjligt. Jag startade tillsammans med mina medarbetare Sveriges enda också vaccinutbildning. Gjorde vi vid årsskiftet, som 2500 personer har gått. Jag jobbar med papperslösa inom en organisation Läkare i världen. Som är ju en utsatt grupp redan från början, blir extra utsatt under hela den här pandemin. Så som volontär, även med hemlösa, delar ut mat eller låter dem, behöver den omsorg de kan behöva. Så det är ju saker som jag gör både före och under och kommer göra efter pandemin. Men det är ju det sättet att kan man hjälpa till och bidra under sina förutsättningar. Också viktigt att framhålla att det kan man göra på olika sätt. Det är ingen tävling här nu i altruism och godhet, utan man kan göra, det här kan jag göra, och då gör jag det.
Och utöver det jag presenterade, Johan, om dig inledningsvis, så vet jag att du har ju förtroendeuppdrag och du har frivillighetsarbete, så att du verkar vara en person med stort hjärta.
Det hoppas jag att jag är. Men jag drivs ju av att i alla mina så att säga, yrkesroller, för den delen också förtroendeuppdrag, om jag kan vara med och påverka, om jag kan få vara en del av samhället, så är det viktigt för mig. Det är också viktigt för mig att lära mig nya saker. Och det är väl det som också det som du beskrev, att nyfiken, jag får energi av det och lära mig det så att det passar mig helt enkelt.
Min första gäst som jag hade i den här poddstudion, i den stolen där du sitter nu, Johanna, det var Fredrik Hillelsson.
Mm.
Han är grundare och vd för Novare Executive Search.
Mm.
Och då vet jag ju att Fredrik har du träffat och pratat med fler än en gång.
Mm.
Och ni har något under pandemin som ni har gjort tillsammans, eller hur?
Ja.
Och det är beredskapslyftet.
Stämmer.
Några ord om det.
Ja. Nej, men Fredrik ringde mig samma dag som jag menar, samhället och regeringen hade ju meddelat att vi skulle stanna hemma och jobba på distans och studera på distans. Men då ringde han också och frågade, kan Sophiahemmet högskola göra en omställningsutbildning i första hand för SAS kabinpersonal så att de kan hjälpa till i vården? Och tillsammans med Fredrik Wallenberg stiftelserna så startade vi en utbildning 2 veckor senare. Och det gjorde att flera 100 personer fick kvalificerad utbildning men direkt kunde gå ut och avlasta vården. Och för det så fick ju det här initiativet så blev vi utnämnda till årets samhällsaktör. Och det är ju, tänker jag, att det blir ju som ett kvitto på att man kan bidra och göra någonting. Och det är inget självändamål att få priser, men det innebär ju att jag tänker alla medarbetare som hjälper till att åstadkomma detta, det är ju inte jag. Jag katalyserar och när jag så säger min övertygelse, vetskap om att det här går eller och till och med det här är vårt ansvar att göra. Men det bygger ju också på kvalitet och kraft och kompetens hos de som ska utföra det. Och det är ett exempel på hur både mina drivkrafter men också hur jag känner mig också ödmjuk och privilegierad. Jag har möjlighet att göra detta, vara med och påverka. Jag har varit chef i, jag menar, i mina 30 år i yrkeslivet så har jag varit chef över 20 år. Och då ska man ju också nyttja den möjligheten att vara med och påverka, tycker jag.
Vad är det som, jag ser mycket energi när jag hör dig berätta och när jag förberett mig. Vad är det som driver dig? Vad har du för egenskaper? Och vad kan du tipsa oss övriga om som är bra att ha med sig för att ha den inställningen och orka det du gör?
Jag tror att alla ledare vinner ju på att fundera över vad är det som har präglat den. Och också ta reda på det hos sina medarbetare. Vi blir ju präglade från den dagen vi föds från, och sen under vår uppväxt och annat. För vet man det, har man en förståelse för sina egna drivkrafter men också nyfikenhet på andras drivkrafter är. Det är ju då man kan vara med och forma, skulle jag säga, framgångsrika team. För det finns ju inte rätt och fel, det vet alla. Men däremot så att det som är hinder i vägen för att vara kreativ eller resultatinriktad, det är ju ofta att man kanske underskattar den tiden och den de delarna. Och snabbar över dem. Och sen kan det bli skav. Det måste ju inte bli skav. Men det är det. Så jag skulle säga att jag känner mig trygg i vad som är mina drivkrafter. Att både det som jag att för mig är det viktigt att jobba med någonting som skapar mening för mig och för andra. För mig är det viktigt också att nå resultat. Men resultat för mig som du läser upp, det kan vara att det var viktigt. Vill du bli läkare? Jag hade förmånen att bli det. Det är inte bara att knäppa med fingrarna. Men jag vill bli klar med saker, då vet jag. Jag tycker man får vara tävlingsinriktad och erkänna det. Men jag tycker också det är skillnad att vad är det som ger mig energi? Är det att tävla mot någon annan? Eller är det för att jag själv känner att japp, nu klarar det. För mig är det japp, jag klarar det. Men det är väl helt okej att tävla mot andra också. Så att jag är nog en sån som kanske, som, eller inte bara kanske, som ledare så tycker jag att man också måste, om det finns elefanten i rummet eller och personers olika drivkrafter, det är bättre att prata om dem och acceptera dem. Mm. För det behöver inte vara något motsatsförhållande till det vi ska åstadkomma tillsammans.
Nej.
Är det någon som vill rädda världen och en annan vill bli rik som ett troll? Fine. De här två kan ju uppfattas som ytterligheter och tycka att den ena har fel värderingar. Det är ingenting som man som ledare ska ha, utan värderingar måste man först prata om. Sen måste man prata om, men kanske kan komma på det. Jag kan fortsätta sen. Du får...
Ja, vi kommer tillbaka till värderingar i de här där. Men om du skulle beskriva dig som ledare, hur är du som rektor?
Ja, jag är glad. Jag är entusiasmerande och entusiastisk. Jag är hjälpsam. Jag är otålig. Jag är snabb.
Det är nu knappt med att skriva, så att jag förstår att du är snabb.
Ja. Sen är jag mycket, mycket lojal och förtroendefull. Och med det menar jag att man kan lita på mig, man kan också, och då innefattar det också att förtroenden, de stannar hos mig.
Fint och viktigt. När du leder Sofiahemmet, vad det gäller då högskolan och rektorn, så har jag förstått att då har man ju även där en styrelse.
Mm.
Hur funkar den?
Den funkar jättebra.
Och alltså,
vad du menar med det?
Nej, det var jag omformulerade, för jag var inte ute. Men hur funkar det? Liksom, jag har ju också en styrelse naturligtvis som utvärderar min prestation affärsmässigt, bygger pappa. Hur tillsätts en styrelse för en sån verksamhet som du har?
Nej, men det är faktiskt väldigt intressant. För det hade jag aldrig varit med om. Och den är nog ganska unik. Sofiahemmet är en ideell förening. Den föreningen har medlemmar. Medlemmarna väljer ett fullmäktige på 32 personer. Fullmäktige utser styrelse. Förutom två styrelseposter, ordförande och styrelseordförande, och även en post till, det utser hans majestät konungen.
Okej. För jag har sett att du har en väldigt speciell hedersordförande i styrelsen.
Ja, och det hennes kungliga höghet prinsessan Sofia då är utsedd av majestät konungen och även då styrelseordförande och våran ansvariga i styrelsens finansiella utskott. Mm. Sen är det styrelsen som utser då mig. Just som det. Rektor. Mm. Så jag är rekryterad på det sättet. Ja. Och som jag skulle beskriva, eller sammansättningen av den väldigt, väldigt professionella styrelsen för Sofiahemmet ideell förening, som då följer våra stadgar, är ju att det är personer som företräder liksom tunga näringslivspersoner, personer med kunskap inom både hälso- och sjukvården och forskningen. Mm. Och jag som både sitter i styrelser och rapporterar då i det här fallet till vår styrelse, ser ju det som ett både förtroende med stort ansvar från min sida att tala om vad vi gör och tala om vad vi tänker göra, men också känner ett stort frihet under ansvar och att tillsammans med mina medarbetare. Så att,
hur många medarbetare omfattar Sofia?
Högskolan omfattar ungefär 110 fast anställda medarbetare. Sen har vi väl ungefär lika många därutöver som är knutna till oss i olika projekt. Vi har 1300 studenter varje år. Men 2020 så hade vi väl det tredubbla ungefär.
Okej, så mycket.
Mm.
Kommunikation är ju en del av din roll då. Mm. Att kommunicera.
Mm.
Är du bra på det? Hur mycket tid lägger du? Kan du berätta lite om vad kommunikation är för dig?
Kommunikation är ju en naturlig del av ledarrollen, en självklar del. Och jag tänker så här, att det som för mig är generiskt för ledare kommunikation, det är ju liksom steg ett, det är ju att definiera vilken målgrupp är det du ska prata med, liksom. Vem är det du vill nå ut till? Och då måste man ju anpassa sina budskap utifrån det. Och hur ska jag säga, du frågade, är jag bra på det?
Nej, det var inte en sån fråga, rak fråga egentligen, men hur du själv upplever det.
Ja, men jag tänker så här, att jag tänker väldigt, väldigt mycket. Det är nästan det jag tänker på kanske mest, och nu, just nu under pandemin och sådär. Det är kommunikation med mina medarbetare och studenterna, eftersom inte vi har träffats på 14 månader. Och just som för mig handlat väldigt mycket, hur mycket information behöver de? När behöver de? Timing på det här. Alltså att det blir lagom och rätt och tydligt.
Mm.
När ska jag mejla? Eller hur ska jag göra det? Det är faktiskt det som jag har ägnat mig otroligt mycket tid. Men jag tänker så här, att det viktiga, tänker jag, med kommunikation, det är ju att också vara liksom lyhörd och lyssna, eller ha liksom temperaturmätaren. Nådde jag fram det? Och det märker man ganska direkt. Det är om samma fråga kommer upp igen. Eller att någon blir orolig eller så. Då måste man vara beredd att ta om det. Och ta om det. Och ta om det.
Mm, jag förstår.
Och vara intresserad av det och inte underskatta det.
Vi har i den verksamhet som jag leder, som är då i Sverige och Norge, vi har cirka 300 kontor, och vi är alltid från 1 till 30 personer per kontor. Och det jag personligen själv tycker har varit jobbigt i den här pandemin, det är ju att inte få komma ut, att inte åka ut och träffa medarbetarna. För jag är inte en vd som låser in mig på ett hörnrum och sitter bara lite konferens. Jag vill komma ut och träffa, ta den där kaffen, se, lyser det värderingar hos medarbetare? Har de förstått vad vi önskar? Har jag lyssnat på utmaningar? Alltså hela det här, du vet, samtalet. Så vi har lagt ganska mycket tid på att just att kommunicera mer än vanligt, spelat in väldigt mycket småfilmer till exempel, för att man ska också se ledaren live, och varit väldigt noga med att har vi inget att kommunicera om som är nytt kopplat till förändringar i regelverk kring pandemin, så kommunicerar vi ändå för att de ska se att vi finns där och så vidare. Men som jag håller med, jag förstår vad du säger när man säger att tänk kommunikation hela tiden. Så har det ju varit de sista 14 månaderna.
Mm. Nej, och jag kan just lägga till det. Jag har också bett medarbetarna ha fått önska hur ska vi ha det nu. Och jag har aldrig haft så välbesökta personalmöten på Zoom. Och
så
ofta som jag, och som en medarbetare uttryckte, det är mindre hierarkiska möten. Alltså man kollar ju inte var den andra, var sitter ledaren eller de i mitt gäng. En intressant, så de blir mer demokratiska, har en del här. Fler som vågar prata. Så att det här är en del liksom att väga det, för nu när vi pratar om vad blir, när det blir en återgång, så pratar vi om vad är det faktiskt en del saker som vi ska behålla ibland för att det kanske blir bättre. Ja, men våra studenter ger uttryck på de här mixade bilderna.
Mm.
Och det tycker jag är glädjande.
Vi har mycket att reflektera över och utvärdera när vi är igenom det.
Mm.
För vad vi ska ta med som faktiskt har flyttat fram oss i resan på något sätt att leda och utveckla oss. Ja, som ledare, är det viktigt att vara omtyckt, Johanna, som ledare för dig?
Jag tror att det är livsfarligt att ha den primära drivkraften att vara omtyckt. Om det är det det är.
Mm.
Omtyckt får man nog bli liksom hemma, om man då lever med andra personer som man kan förvänta sig att liksom tanka in det där. För mig så tänker jag att att bli uppskattad som ledare är ju, och som jag själv uppskattar hos ledare, det är ju, är det tydligt, det är min, den organisation man verkar inom eller man själv ska göra, har, finns det tillgänglighet, det behöver inte vara liksom fysisk varje dag, men liksom når jag min chef när jag behöver, får jag feedback, kan ju vara både liksom negativ och positiv, så jag vet vad jag kan jag, och vet jag vilka ramar jag kan verka inom, det tänker jag att det. Om man då får uppskattning för att, för mig tänker jag, den bästa uppskattningen för mig, det är ju när mina medarbetare säger att de trivs på jobbet. Men om det är med mig eller kollegan eller sin uppgift, om man säger man gillar, är glad att gå till jobbet, det är den bästa feedbacken som jag kan få. Om jag sen får personlig uppskattning av någon, det är klart att jag blir glad, men jag tror det är livsfarligt att ha det som drivkraft eller gå och hoppas på det eller gå och tycka varför får jag det inte.
Jens Henriksson, som idag är vd på Swedbank, han var här och var gäst hos mig. Och vi pratade om det också, och sa, det är klart att det är ju trevligt om man är omtyckt, men det går inte att eftersträva det, för jag måste fatta mina beslut. Och då sa han, den dagen jag lämnar mitt jobb, då vill jag att medarbetarna ska säga att vi respekterar honom, för han tog sitt ansvar och gjorde det bästa, så att jag får en respekt. Det är viktigare för mig än att varje gång vara omtyckt, som man säger.
Men jag kan säga, jag vill dela med mig av ett tips som jag försöker tänka på ofta. Och det var en psykolog, hon heter Margareta Berggren. Hon är fantastisk på många sätt och mycket lång erfarenhet. Hon sa så här, och det är ganska enkelt, hon sa att när man som person, det behöver inte bara vara ledare, går ut och kommunicerar ett beslut som man ansvarar för, glöm inte att börja meningen mot bakgrund av detta så har jag fattat det här beslutet. Det glömmer man så ofta, jag glömmer också. Man bara säger nu är det så här, eller man publicerar ett beslut. Men om man bara i alla fall kan bemöda sig, då kommer man ju där i kommunikation. Har jag motiverat det beslutet? Är det för att det är en lag som säger att jag måste fatta det beslutet, eller för att det här är bra ur någon annan? Mot bakgrund av detta är det detta som gäller.
Klokt citat av Margareta Berggren. Bra tips. När jag funderar då på, du sa innan, styrelsen måste ju vara i Sofiahemmet vara väldigt glad när man hör dig säga världens roligaste jobb att du har det. Då vet man att du är på och du är motiverad. Och då tänkte jag så här, vad gör dig riktigt glad som ledare, Johanna?
Det är när våra studenter blir färdiga sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, de andra. När de är klara, tagit sig igenom tiden hos oss och så evinnerligt stolta. Och jag vet att de har fått med sig liksom kunskap just för att verka inom hälso- och sjukvården. Det gör mig riktigt glad. Jag blir riktigt glad när... Men när det går bra för mina medarbetare, liksom, för alla. Och går bra, det kan vara en administratör som har liksom registrerat jättemånga saker i våra system eller någonting. Men det är också liksom en... Vi är ambassadörer för Sofiahemmet. Och den infrastrukturen, de delarna är lika viktiga som någonting annat. De som kanske inte syns.
Finns det inte något som heter det Sofia systrar?
Ja.
Visst gör det?
Ja, det är enormt anrikt.
Ja, visst är det?
Ja.
Funnits länge.
Ja. Ja, sedan 1884.
Wow.
Ja.
Du är ju inom ett område och någonting som är otroligt fint och viktigt som det ni gör. Hur mäter man dig eller din prestation som ledare idag? Om man tittar på mig då, vi har också fullmäktige eller föreningsstämma, vi har också ombud, en styrelse som utsätts på det sättet. Däremot har vi inte hovet inblandade, som du förstår då, kopplat till det. Men sen mäter man ju mig som vd och koncernchef, jag på naturligtvis resultat, mäter på marknadsandelstillväxt, mäter också då naturligtvis om medarbetarklimatet, alltså hela kulturresan, värderingar som vi snart ska komma till. Hur mäter man en rektor?
Ja, det jag kommer väl ihåg när styrelsen frågade liksom, vad är return of investment?
Ja.
Och då är mitt svar att return of investment är man investerar i en akademisk organisation. Det sker i form av bättre vård för patienter. Och det mäts ju inte liksom i pengar i någon kassa som kommer in till Sofia hemmet. Jag har ju två huvudmän. Så jag har både min styrelse och sen har jag regeringen. Som ger oss utbildningspengarna och uppdraget. Så att jag, att få ihop då, ändå det, och det är de som också utvärderar vår kvalitet, apropå vad utvärderas jag på. Så att de bitarna, och eftersom pengarna kommer då från två olika ställen, är ju både en utmaning men egentligen mest stimulerande att få ihop. Ja, då skulle jag säga att högskolans framgång, den mäts ju egentligen på att de studenter som vi antar, där vi har i princip högst söktryck i hela landet, det är 8 sökande nu per plats på vårt sjuksköterskeprogram.
Oj.
Men då mäts ju vi att hur stor andel av de som börjar blir klara. Och där ligger vi faktiskt också bland de högsta, eller högst i landet, eller med, tillsammans med några andra. Det vill säga att det är 100% som blir klara.
Fantastiskt.
Det är helt otroligt.
Riktigt bra.
Och det är en del. Vi mäts på att hur mycket forskningsmedel drar våra forskare in för att kunna bedriva forskning tillsammans med de andra medlen. Och hur mycket då till exempel vetenskapliga artiklar producerar vi. Och sen då vår kvalitet som ju jämförs med kvaliteten på alla andra lärosäten. Det finns ungefär 40 högre lärosäten i Sverige. Den värderas av Universitetskanslersämbetet. Men i princip är det studenter in, studenter ut. Hur mycket pengar som vi drar in och hur mycket forskning som vi producerar i form av doktorsavhandlingar, artiklar och annat.
Tack, vad intressant. Det här är ju för mig och en del av lyssnarna säkert då helt främmande mark och otrampad mark och vetskap hur det här fungerar. Vi har din ROI och min ROI, om man säger, den skiljer sig lite grann.
Yes.
Det är intressant. När vi pratade om värderingar innan, eller vi sa, nu ska vi återkomma till, jag tänker, nu gör vi det. Värderingar, kulturen, hur skulle du beskriva kulturen på det du leder idag inom Sofia Hemmets högskola? Och hur jobbar ni med värderingar?
Kulturen präglas ju väldigt mycket av den där etiska grunden som utgår från oss som har vårdutbildningar. Det i sin tur utgår ju från egentligen Förenta Nationernas mänskliga rättigheter. Alla personer, patienter, ska få sin hälsa och vård oavsett etnicitet, religiositet, politisk uppfattning, kön, könsidentitet och så vidare. Så det präglas, liksom ligger i botten för hela Sofiahemmet, skulle jag säga. Och jag tycker det är viktigt när man pratar värderingar, vi pratar värdegrundsarbetet, arbete har jag jobbat med i, liksom i många organisationer. Men det är inte orden i sig som är de intressanta. Vi säger ju då humanism gäller för oss och saklighet och integritet. Det är så här, om man definierar dem så är det ju vilka beteenden är det som vi vill ha kopplat till vad man själv lägger in i de här orden. Och det är någonting, skulle jag säga, som måste komma från ett bottom-up.
Mm.
Vad innebär respekt för allas människors lika värde? För dig och för mig. Mm. För jag tror bara ingen skulle säga det så här, nej men jag tycker inte det är viktigt. Jag tycker inte det är viktigt med mänskliga rättigheter. Det är det, och då måste man också ha en organisation där man, när någon, man tycker att någon inte beter sig som man själv hade förväntat, man själv tycker att det är mot värdegrunden, då måste man ju kunna ha ett klimat att prata om det, eller prata om elefanten i rummet. Det här är svåra saker, men för mig är det också viktigt i de här sammanhangen, och det säger jag faktiskt ganska ofta, våra personliga värderingar. Som vi är födda med, de brukar oftast jag beskriva det som en bojsten. De ligger där.
Mm.
Vem vill ändra dig eller mig? Vad vi tror på eller tycker eller så vidare. Vad vi röstar på. Strunta i det, brukar jag säga. Håll inte på här. Men det var lite som jag sa, lär dig, du kan ju förstå av andra. För det kan ju ligga som ett hinder både för mig och någon annan. Men däremot pratar vi, våra organisationsvärderingar är här. Det måste man kommitta sig till.
Mm.
Annars så får man jobba någon annanstans. Om man inte kan ändra sin attityd eller sitt beteende.
Först.
Det tycker jag är. Och det blir man aldrig klar med.
Nej, det är en process. Mm. Nej, jag gillar det du säger. Och det här med bojstenen. Jag har en bild av det, för jag har jobbat med en person som heter Jack Silving, som tidigare med håll på med det här med hur vi är, profiler, hur vi är, och, och där han har en bild som är just bojstenen, och så kan man kan flytta sig till en hemmahamn för att förstå, eller man är i en hem till en gästhamn för att förstå, men du är här och det sitter här, och hur det, och jag tycker det är så viktigt att vi reflekterar över det och förstår vikten av det här är jag, men också vad jag då åstadkommer genom att vi har det. Men sen ser jag ju då, precis som du säger, vi har jobbat mycket med värderingar i vår verksamhet och gör. Och det är en never ending process, som man säger. Det bara håller på, och vi måste göra det. Men vi måste vara tydligare, och där du säger att det inte är orden i sig, utan det är ju vilket beteende. Hur är du som synlig ledare och jag som synlig ledare? Vad står vi för? Hur hanterar vi? Hur svarar vi? Och så vidare. I min ledning pratar vi väldigt mycket om det här kring det. För vi måste ju, då använder vi det här, föregå med gott exempel. Man säger, vi måste ju verkligen leva det här. Om vi pratar om att vi ska ta vårt ansvar och vi ska vara tillgängliga, ja, men då måste vi också ta ansvar för att vara tillgängliga till våra medarbetare och så vidare. Mm. Så att kulturen är, det är något man, men jag tycker det är viktigt att man stakar ut den på något sätt. Det här står vi för, det är så här vi ska vara, och jobbar du här, då måste du vara med i det.
Mm. Men jag vill också, jag lyssnade på en annan podd. Eller nej, en intervju var det helt enkelt, tror jag. I radio här. Och då var det den som blev intervjuad som bor i USA, sa att när man går på middag, och jag har bott i USA också, när man går till middag till några vänner i USA, då utgår man från att många har olika åsikter, och vi kommer prata om det på den här middagen. Man går till en middag i Sverige, så utgår man nästan från att man tycker att man, så pratar man inte om sina liksom olika åsikter. Och det här är lite samma som i svenska liksom samhället, arbetsplatser. Om man tycker att det blir skavigt så fort man säger, oh, vilken värdering, eller den där sa visst vad den röstade på, då blir det ju jättejobbigt. Jag försöker vända på det, men det är klart att det är så. Vi är väl ett tvärsnitt av samhället.
Absolut.
Då måste man själv fundera på, ska jag försöka ändra och banka huvudet liksom i väggen för att någon annan ska dela mina Johanna Adamis värderingar, eller kan vi fortfarande säga, nu är det så, men det här gäller här. Gör vad du vill på din fritid.
Är du tydlig som ledare?
Jag skulle säga, ja, det skulle jag säga att jag är och uppfattas som.
Skulle även maken som är professor säga att ja, hon är tydlig?
Ja, han skulle tycka att jag är övertydlig. Ja.
Ja.
Vi är väldigt olika.
Ja, ni är det. Ja. Och så
extremt.
Extremt. Ja. Ja, spännande. Ja. Med den. Jo, men det, så är det väl i livet. Man hittar olika delar och sen så ser man, här är vi olika.
Mm-hmm.
Så, ja. På tal om det olika så hittade jag ett citat Tro inte att livet är ett pussel. Jag hatar ordet livspussel, säger Johanna. Det är det dummaste uttrycket jag har hört i mitt liv. Tror man att alla pusselbitar ska hamna på plats, vad är då egentligen drivkraften? Kan du inte... Jag blev så nyfiken när jag hittade det.
Ja, det gör jag. Ja, men jag står för det. Ja, men det är ju som jag säger där, att jag kan tycka att det är något bortskämt över dem som pratar om livspussel. Jag har aldrig hört någon faktiskt, jag har primärt hört det, och det florerar bland personer som ofta har utbildning, har lön, har haft möjlighet att välja att både liksom skaffa barn och omständigheter. Jag har aldrig hört det bland personer som jag träffar, känner eller jobbar med, som lever under knappare omständigheter. Så jag förstår att, liksom, nu är inte jag psykolog, att det står för någon slags frustration att man har så mycket önskan och så mycket möjligheter i livet och inte tycker att det känns liksom helt eller så. Men jag undrar väl över, man liksom pratar om meningen med livet, frågan är min nioåriga son häromdagen. Då tänker jag så här, vad är det man förväntar sig? Är det den frustrationen man vill ha, att den där sista pusselbiten, då är det helt och då är alla bra, alla är lyckliga, friska och bra och allting känns. Det blir väldigt tråkigt också. Och vilket pussel är det? Är det Hawaii-pusslet? Eller är det bil och villa hund-pusslet? Eller är det äventyrspusslet? Eller vad är det? Så jag vet inte, jag kan inte hjälpa livspusslet. Det går ju tillbaka till din inledningsfråga. Vad är, reflektera över ens drivkraft, vad vill man och vad har man att ha? Det finns något underdånigt i det där också. Det är ju som att inte ha makt över sitt eget liv. Det är ju bara man själv som kan ta makten över sitt eget liv. Och tror man att det ska vara liksom hela...
Du har ett personligt ansvar, det är vad du säger.
Ja, så ta den och säga livspussel. Nej, jag fortsätter, jag vidhåller.
Ja, du vidhåller det citatet.
Det.
Ja. Jag fastnade för det när jag såg det när jag tittade på och inför vårt möte här och vårt samtal. När du, med den erfarenhet du har, jag tycker ju att du verkar ha hunnit med så otroligt mycket. Inte minst när jag har tittat på CV:n. Vad skulle du ge mig eller yngre personer som är på väg nu i karriären? Vad skulle du ge för konkreta tips? Baserat på din egen erfarenhet.
Men då brukar jag ju säga att livet är en prioriteringsfråga. Och det tips jag kan nog ge, och som jag själv, jag menar, har den erfarenheten, det är ju att man behöver inte göra allt så strömlinjeformat. Om normerna eller folk omkring så gör saker och ting i en viss ordning och du har väldigt lust att göra något annat då vid sidan om eller parallellt, då är det inte så att det är kört liksom. Det första. Så att gör man det, men också det här, om man har den här drömmen som jag också har. Jag har fortfarande drömmar. Jag vill till exempel åka och jobba med hälso- och sjukvård för de behövande i södra Afrika. Jag har alltid velat. Jag hade velat sedan jag var liten. Och jag hade tänkt att göra det. Jag tänkte göra det i jättemånga år. Men jag har utifrån livsomständigheter och ansvar för barn. Istället för att säga nej, då gick inte det. Min dröm har inte gått upp. Så är det väl för mig att, men jag hade tänkt att leva ganska många år till. Så nu är min så här, jag tänker att när jag går i pension, då kan väl jag åka och jobba som läkare med behövande i södra Afrika. Det blir så mycket, för det blir annorlunda om nu kommer en livspussel eller annan period. De grejerna, kör!
Så livet tar inte slut bara för att man blir pensionär vid någon ålder,
nej,
60 absolut, plus?
Nej, ungefär så har man dem. Nej, utan tuta och kör och gör de här avstickarna om man känner att de är viktiga, och sen kom tillbaka om du har den möjligheten.
Jag hade entreprenören och artisten Robert Wells här som gäst. Vadå pension liksom? Det finns ju inte på det. Vadå 65 år och gå i pension? Jag älskar ju fortfarande att spela. Så varför ska jag sluta när jag är 65? Jag får väl fortsätta. Det är klart det blir lite annorlunda publik och inte lika stora arenor. Lite tänk. Medan vi i näringslivet eller ledarskap, ofta eller samhället i övrigt, 63, 65, 67. Ja, men då är det.
Nej, men då, så jag tänker också tillbaka, det är ju att fundera på, du frågade mig, är det viktigt för mig att vara liksom populär eller få uppskattning? Jag tycker man själv kan sätta sig ner och reflektera, hur mycket definieras man själv av vad andra tycker om dig? Eller vad andra andras definition av framgång och lycka? Mm. Om det präglar en väldigt mycket. Om det handlar om statussymboler, ekonomi eller bilen, båten eller vad det nu må vara, eller familjebildningen, partnern. Ja, då är det klart, då blir det väldigt jobbigt att göra den där avstickaren och sticka iväg och göra någonting annat. Mm. Så, men så funderar man själv, liksom, istället för att sitta, jag borde ha gjort det, och sen sitter man och ångrar sig. Ja. Eller så säger man, det var inte rätt timing nu. Det har inte varit rätt timing för mig att åka till Afrika. Just nu, men nu får jag väl göra det sen. Eller så händer någonting annat.
Du har en cool inställning på, till det på något. Där du är liksom pragmatisk i ditt sätt att tänka som person. Är du inte det?
Ja, jo, men jag är nog väldigt pragmatisk. Men jag kan tro att det kan vara på gott och ont. Mm. Om jag nu ska vara lite själv. För mig är ju det väldigt så här, pragmatiskt. Det här går, det går inte allting. Jag menar som gammal akutläkare. Man måste liksom tänka om och lösa framåt. Det jag ju då behöver omkring mig och en del som jag har i min närhet omkring mig som tycker det är överpragmatiskt. Jag tycker, men har du reflekterat något? Liksom, förstår du hur jobbigt det är för mig att inte fatta beslut eller ha beslutsångest, eller det är inte så himla lätt. Så jag vill ändå ha det.
Johanna, du jobbar med något som är väldigt fint och som jag som svensk medborgare uppskattar, nämligen vår sjukvård och hjälp när jag behöver det. Jag är jättetacksam att jag har liksom inte drabbats av något jättejobbigt under, på det sättet. Men visst har jag varit inne en och annan gång, någon gång självförsvårligt och så vidare. Och jag möts av ett omhändertagande som jag tycker är fantastiskt. Mm. Liksom, det går snabbt och smidigt. Jag måste säga det. Du jobbar ju med något som är väldigt... Är det lätt då att bli uppslukad av att liksom, jobb och privatlivet flyter ihop? Eller kan du stänga av på fredag klockan, vi säger 5, när du ska gå hem till familjen och göra något? Kan du stänga av det? Eller flyter det här ihop?
Det flyter ihop. Jag har alltid gjort det. Och det gör det för... Jag skulle säga min... flyter också ihop med. Jag gillar att ha en livspartner som det är så för också. Även så jag har varit gift tidigare med en musiker, och det var lite samma sak. Det blir som en livsstil. Men jag känner ju att jag har valt den livsstilen. Det är klart att det blir konflikter och krockar och frustration ibland. Det ska ju inte, att ni inte bara allting låter som att det är så lätt här nu. Ja. Men jag gillar det. Men man måste ju tanka in någonstans. Jag är ingen övermänniska. Jag behöver sova mycket. Jag mår allra bäst när jag får sova 7,5 timmar nu för tiden. Det gör inte jag alltid, så jag kan klara mig på pyttelite sömn. Jag är ingen som koketterar med att det är efter 3 timmar, men vad jag vill komma, äta, sova, träna, det är min självbevarelsedrift, det gör jag. Det är liksom...
Vad tränar du för något?
Alltså jag tränar allt möjligt. Springer, spinning, cykel, går på gym, simmar, en blandad kompott. Jag är ingen tävlingsidrottare nu för tiden, men jag håller igång. Ja. Och sen är jag... apropå pragmatiskt, jag är bra när jag måste stänga av, då gör jag det. Alltså, behöver man läsa läxor eller jag bestämmer mig för att läsa en bok eller jag konsumerar mycket kultur, det är mitt input liksom.
Är det ett stort intresse,
ja,
kultur?
Ja, och då blir det mitt, då sitter jag inte liksom och är spänd och tänker oj, 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 måste jag kolla mejlen och så vidare. Då är jag, jag återhämtar mig snabbt. Och det är ju en tillgång liksom, såklart. Jag sover allt. Jag kan sova även hur mycket det stormar, så får jag det där.
Det gör jag också. Min fru eller min barn säger, hur kan du somna så snabbt? Nej, men jag bestämde mig att gå och lägga mig. Klart, varför ska jag ligga vaken?
Men det där kan ju nästan vara provocerande för de som har det. Men det är min, så för mig är det. Och då kan jag säga, jag som har barn i alla möjliga olika åldrar. Min man har ju utöver de tre barn. Så det är klart att frågar du dem, och det pratar de, så kan ju de tycka att det är att upplever mig som splittrad. Och att det är...
Stor familj? Ja. Vad ser en fredagkväll ut hemma hos Johanna?
Ja, när det inte är pandemi, då bjuder jag gärna med kort varsel hem vänner och bekanta. Just liksom, det kan till och med vara samma dag. Vi bor i stan. Mm. Lite fritidsgård med barn och vuxna och lite uppsluppet. Och blir det först after work, några går hem, någon annan kanske ska på middag, då blir det mat sen. Det liksom kan vara en variant. Men sen, jag älskar att sitta med min yngste son också på fredagar och titta på spåret och vad har det varit nu då? Bäst i test tror jag hetat och sådär. Så det är inte det så att dunka ner i soffan och titta på underhållning. Så det kan vara en liksom, variation. Liksom.
Så ditt bästa tips för att koppla av, det är att stänga av i alla fall, som du säger, datorn, och göra något som ändå känns meningsfullt, som du sa. Du kallar det för en fritidsgård.
Fritidsgård för barn och vuxna brukar jag kalla det för, ja. Och då känner jag mig som är medelåldern att så privilegierad att det med kort varsel, att det är väl det jag har sökt mig till också. Vänner som kan komma hem. Och det finns en chipspåse från Willys och lite läsk. Och liksom att det behöver inte vara, vi behöver inte hålla på hela veckan. Nej. Och det kan vara det, och det är stundens ingivelse, alla är trötta. Men vi kör. Det ger mig energi.
Det var som, jag har jobbat inom mat och dryck tidigare också. En matrestaurang eller som grossist. Och då träffade jag champagneguren Rickard Nilsson. Och då sa han till mig att spara inte den där som du har köpt lite dyrt eller fått till 50-årsdagen eller vad det kan vara. Den kommer inte smaka dig, för då har du byggt upp det, du har så mycket annat i det. Ta det där spontana, gör det där naturliga. Sen berättade han för mig när de kom hem någon en fredag som de skulle hämta barn som de kände var inte. De kom in och så öppnade de någon sån här fin och så. Och det var liksom gästerna grätna. Alltså det blev så här, wow. Det är lite det du säger.
Yes.
Var där och nu. Ta fånga stunden. Ja.
Yes. Så det ligger alltid på kylning. Jag är intresserad av, inte så kunnig, men intresserad av viner.
Och ostron gillas också. Låter gott.
Så sånt gör jag. Gärna.
Och nu är det ju en fredag. Vi sitter och träffas. Vi får se var det landar. Okay. Men det är många människor i Sverige som bidrar på olika sätt, och nu är de på väg i en resa från pandemin och ta sig vidare. Har du något tips hur vi ska, liksom, för jag känner att det finns något som heter covid-trötthet. Lite grann. Jag pratade med en igår, och jag är så trött att sitta hemma och så vidare. Så en god vän som jobbar på ett företag. Så vad är ditt bästa tips till oss just nu? Svår fråga, jag vet.
Det är en stor fråga, för jag kan ju se den och känner ju någon slags, eller känner ju ett ansvar både som läkare och professor i epidemiologi, samtidigt som jag känner igen mig i det du beskriver, covid-tröttheten också. Men jag egentligen skulle nog säga nu, nu är det ju banne mig på riktigt snart över. Vi har 4 godkända vacciner. Vi gör den historiskt största vaccininsatsen någonsin. Så är det någonting jag skulle säga, då är det faktiskt, även om vi hör det varenda dag, se till att vaccinera. Om du är covid-trött, se till att du själv, alla du känner, kör liksom, vi kallar det propaganda eller vad som helst, och det vaccin som erbjuds, det är banne med det enda sättet för att själv slippa liksom bli mera covid-trött. Det finns inget annat sätt. Allt annat är inte okej. Är det någonting som provocerar mig nu, så är det att jag vet att personer dubbelbokar sig, trippelbokar sig för olika vacciner på olika ställen. Det är inte ansvarsfullt att göra det.
Gör vi det?
Det är, jag vet att folk säger nej när de blir erbjudna ett vaccin som det har stått mycket om i tidningarna som de anser sig inte vilja ha. Det kostar tid, det kostar pengar, det kostar resurser, det kostar liv. Och då återgår vi inte. Det är ungefär det. Jag har inget annat tips att ge än det. Och då är det, men gör vi det snabbt som tusan. Gå ut och kampanja för alla du känner. Är det någon som är skeptisk, rädd får man vara. Ja, skicka dem till mig och till Sofia Hemmet. Jag pratar gärna med och hjälper till så folk. Det är det enda vi kan göra nu. Men då är vi faktiskt snabbt, snart. I ett läge där vi kan dricka champagnen från Rickard Nilsson eller någon annan. Med jättemånga vänner.
Jättemånga.
Ja, så är det.
Det är viktigt att ta sitt ansvar. Vi har haft, februari förra året så började vi med vi ställer inte in, vi ställer om och vi ska hålla ut och vi ska ta vårt samhällsansvar. Det har vi kört och det har jag stått och gjort som en mantra. Det har mina närmaste chefer också gjort och vi har kört ut det hela tiden. Vad kan vi göra? Och varit noga med liksom, i det. Men nu har vi också liksom sagt också, det pandemi reglerna tillåter att vi kan träffa någon utomhus, ta en kaffe för att skapa de här tillfällena som blir ett minne, första vårsolen som
absolut.
Kommer. Det måste vi göra så att jag försöker göra, för vi har sagt, vi måste hålla ut så att det fungerar. Jag är så tacksam över mina medarbetare. Vi är ju, med alla våra timanställda så är vi 1300-1400. Vi har funkat så bra. Men det är klart att det har varit jobbigt, kämpigt. Men utan alla dem så hade vi ju aldrig gjort det så bra så att jag är där kring det. Så det är viktigt.
Och då kan jag också bara säga, det är inte mitt tips, men det tror jag tycker mig har sett flera psykologer uttala sig här under året. Då tycker jag, om man har covid-ångest eller trötthet eller det här, då brukar ju de tipsa, jag tycker det är ganska bra. Tillåt dig att göra det 10 minuter om dagen eller en stund. Det är lite som det där att sätta på och sätta av jobbet. Okej, tillåt dig att ringa en kompis eller googla runt och sen strunta det. Man kan säga, det är lättare sagt. Ja, men så, för man måste ju säga, ja, jag förstår det. Man drabbas av tristess över alla dessa serier. Man måste ju, i min värld kallar vi copingförmåga. Det kan vara med sjukdom eller en situation eller annan. Liksom i den. Men det är ju samma sak här. Sjunka ner i soffan och ha ytterligare en serie eller någonting i livet. Ha vad jag skulle vilja, jag kan inte bjuda hem. Men några månader till nu.
Ja, jag har ju ställt in allt mitt resande i princip under det här året. Då. Som, ja, det kan man säga nästan inte allt. Men jag har varit på kontoret och har åkt bil. Vi är några få som har varit där för att det ska funka. Så, jag har, oavsett om jag har varit hemma eller på kontoret, så har jag varje morgon gått upp, duschat, rakat mig som jag, och så tagit på mig skjorta, byxor, alltså det, för att inte liksom så här bara dra på sin t-shirt. Det är ingen som ser det, jag sitter på en Teams-möte eller så. För mig har det varit viktigt att fortsätta för att hålla mig liksom pigg på något sätt och inte tappa trycket i det. Det är också det ansvaret jag känner att vi som ledare behöver göra för de organisationer vi driver.
Jag håller helt med dig.
En timme går väldigt fort, Johanna. Och vi ska börja liksom tratta ihop det här. Jag har en konkret liksom fråga som jag är lite nyfiken på. Du möter ju organisationer från, du har gjort under din karriär, från näringslivet. Du möter från staten. Du har också haft uppdrag åt det. Nu är du inom sjuk- och landsting, så att säga, eller de delarna. Ser du stora skillnader i ledarskap eller i kultur kring värderingsfrågor?
Nej, jag skulle säga att det är mycket är generiskt när det gäller ledarskapet och vad som skapar så att säga framgång för den så att säga organisation man företräder. Och vad jag menar med det, så tänker jag att framgången alltså bygger ju på kompetenta och drivkraftiga engagerade medarbetare. Oavsett om du jobbar för staten, offentlig sektor, då, akademi eller ett företag. Det är min övertygelse. Och då handlar det ju om hur du, så att säga, hur du kan facilitera ett sånt klimat, en bra arbetsmiljö. Så att, som jag sa, tror jag inledningsvis, det ska vara kul att gå till jobbet. Det är liksom den bästa feedbacken jag kan få, en medarbetare som säger det. Att hur får man energi? Utan det är ju snarare vad sen då, hur skillnaden är ju mera då, hur mäter man framgången, som du sa, return on investment. Men då måste man hjälpas till, det är det som skiljer så, hur tydliggör man, så man känner att ja, men nu har jag bidragit till att fler studenter på Sofia Hemmet har fått en bra utbildning, eller nu, men i ett företag, nu har jag bidragit så att försäljningssiffrorna gick upp. Så jag skulle snarare säga att det finns inte så här att så här ska ledarskapet se ut i offentlig sektor, så här ska det se ut i.
Ja, lyssnare. Som sagt var, en timme här i poddstudion går väldigt fort. Jag hoppas att den även har gått fort för dig som har lyssnat, för då har det varit ett intressant samtal. Och det upplever jag att det har varit utifrån mitt perspektiv. Jag är ödmjukt tacksam att jag fick förmånen att träffa dig här i poddstudion, Johanna. Att du tackade ja. Så här säger en person som lite grann känner dig. Johanna är en extremt arbetsam och kompetent person. Hon sätter mål för sig själv, de är höga, och även då i viss mån för sin profil. I sin professionella roll så drivs hon av ett stort samhällspatos. Och Johanna är privat en väldigt rolig och positiv person. Och det tycker jag vi har fångat genom när jag tittar på vårt samtal. Så har jag fått förmånen att träffa en ledare som har spenderat 30 år i hälsobranschen. Har idag världens roligaste jobb att vara rektor på Sofia Hemmets högskola. Gillar att lära sig nya saker. Varför? Jo, hon är nyfiken och det ger henne energi. Ja, men vad är det som präglar dig? Det var en intressant fråga. Och det gäller både att ställa sig själv om man är ledare eller medarbetare. Johanna är trygg i sina drivkrafter. Vet vilka de är. Och Johanna som ledare beskriver sig själv som glad, entusiasmerande, hjälpsam, otålig, snabb, lojal och förtroendefull. Johanna hittar energin tillsammans med den stora familjen och den kan på en fredag bestå av fritidsgård för barn och vuxna när pandemin tillåter. Jobbar mycket med kommunikation idag i sitt ledarskap. Och har liksom ställt sig frågan, vem är målgruppen för den kommunikationen som du ska sända? Och blir glad som ledare när medarbetarna trivs att gå till jobbet, trivs på jobbet, då gör det dig glad som ledare. Tänk på, vilket var ett tips som Margareta Berggren gav dig, att när vi ska lansera något som ledare mot bakgrund av, alltså förklara varför har jag tagit det här beslutet. Då kan man finna respekt. Värderingar, en tydlig del av Johannas DNA. Egentligen grundar de sig även hela vägen ifrån FNs värderingar. Men det är inte orden i sig, utan det är vilket beteende. Och där pratade vi om bojstenen och den man har med sig som man har växt upp med. Livet, ja, det är en prioriteringsfråga. Och i Johannas liv så finns det fortfarande drömmar. Inte minst om att åka och hjälpa människor i södra Afrika. Frågan är kanske inte när utan eller om utan när det kommer att ske. Det kan ske efter karriären och så vidare. Ja, vi har träffat en intressant gäst som behöver tanka in. Sover ungefär 7,5 timme nu för tiden. Tränar och har ett intresse kring kultur. Och avslutningsvis rektor. Hur mäts man med ROI? Ja, det är inte kanske som en vanlig aktiebolagsvd då, utan här handlar det om att mäta studenter in och ut. Det handlar om forskningsartiklar, forskningsmedel. Det handlar också om att se till att få anslagen ifrån regering och styrelse. En minst sant intressant person jag har haft som gäst. Tack Johanna.
Tack så hemskt mycket.
Ja, ska vi ge våra lyssnare en ytterligare känsla om bra avslutning i vårt samtal, Johanna. Och det ska vi göra genom att spela en låt som du har valt. Vad blir det?
Jag har valt What a Difference a Day Makes i den version som Dinah Washington sjunger. Fick en Grammy 1959. Den har jag lyssnat på i decennier och blir aldrig trött på den. Och så tycker jag att titeln har ett symbolvärde i sig. What a difference a day makes. Men lyssna på texten som väl hänför det här till kärlek.
Vackert. Då gör vi det. Och jag säger bara återigen tack. Var rädd om dig. Ta hand om dig och din familj. Och på återseende.
Tack.
Tack.
Detsamma.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.